Vi är alltså framme i Apostlagärningarna 2. Vi tittade på Apostlagärningarna 1 förra gången. Nu ska vi vara vid 2 och här tvingas vi stanna lite längre. Det är så avgörande så vi kan inte gå förbi det här. Jag läser alltså från Apostlagärningarna 2 och från första versen. När pingsthelgen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån. Som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem. Och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den heliga ande. Och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män. Från alla folk under himlen. Och när dånet hördes samlades folkskaran och alla blev mycket uppskakade. Eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundra, sa de, är de inte galileer, alla dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi som är parter, meder eller elamiter. Vi som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kappadokien, i Pontus eller Asien, i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen och Cyrene till, eller inflyttade främlingar från Rom. Vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber, vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar. De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra. Vad kan detta betyda? Men andra sa det hånfullt. De hade druckit sig fulla av sött vin. Vers 13. Vad ska detta betyda? Det fanns folk i Jerusalem som ställde rätt fråga. Vad ska detta betyda? Det är ganska bra att ställa en sån fråga ibland. För det erkänner man, vi förstår inte. Men samtidigt inbjuder man förklara för oss. Det fanns en annan grupp här som var uppfylld av hån och då är den föraktfull också. De säger så här, de har druckit sig fulla av sött vin. Ja, det här hånet skapar alltid lögn. Det finns ingen sanning som förmedlas genom hån, kan jag säga. Och det görs inte här heller. För jag har varit alkoholist. Och det har man nytta av. I den här versen. Och det finns ju andra som har druckit här någon gång som man har blivit berusad. Och finns det någon som överhuvudtaget har hört talas om att en berusning av sprit eller vin skulle göra att man börjar på att prata tyska eller engelska eller kinesiska eller någonting? Aldrig i livet. Vi talar nog obegripligt, men det är väldigt sluddrig och konstig svenska. Där vill jag stämma det. Men tungotal, åh nej. Så det argument de hade, det liksom sjunker på en gång. Det var bara ute för att håna. Så kvar var sanningen här. Alltså, vad ska detta betyda? Ja. Och då ska vi titta på klockan. Det här, om vi tittar först på Apostlagärningarna 1 och 5. Där står det vad Jesus sa om det här. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den heliga ande. Det där hade alltså Jesus sagt, och det här håller på att ske. Sen i Apostlagärningarna 1 och 8 så står det också vad effekterna av det ska bli då. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Där här går de löften i uppfyllelse. Och det finns ju frågor man ska ställa sig kring någonting som kan förstärka betydelsen av det här. För det här är så mycket djupare än vad vi normalt tänker alltså. Alltså det är alltid så precision och timing i det vår Herre och Gud gör. Och det är det här också. Varför ställer de kloka där? Vad är det som sker? Vad betyder det? Ja, man kan tänka på tidpunkten först. Varför pingsten? Det var inte, alltså pingsten skapades ju inte här. Den här helgen fanns redan, fast med en liten annan betydelse. Och för att förstå det lite mer så ska jag gå till Egypten. Vi börjar där. Jag ska ta en jämförelse med påsken. Påsken i judisk tradition firas ju. Nu kommer jag att lämna vissa detaljer. Jag går inte in på allt som finns, för då blir det långt. Jag skummar över. Men påsken firas, när påsken firades, den gjordes ju den också i Jerusalem. Det är där vi befinner oss här, i Jerusalem. Evangeliet har ännu inte gått ut över jorden. Det här hände hos judarna. Det är sen evangeliet kommer till oss. Men det här hände hos judarna först. Och de har firat påsken också i en variant tidigare, kan man säga. Och när judarna var slavar i Egypten, så var det några saker som skedde. Farao skulle besegras så att judarna släpptes fria och kunde lämna Egypten och gå till det förlovade landet. Innan dess så var det en kamp mellan farao och Moses, eller mellan djävulen och Gud, kan man också säga. Då ingick det några saker som de skulle göra. Alltså i sista fasen i den befrielsekamp som Gud utförde gentemot farao. Farao skulle tappa greppet, tappa kraften, släppa judarna fria. Det var syftet. Och han hade styvnackat stått emot, eftersom han ansåg sig vara Gud själv. Sånt högmod. Och då hade alltså en lång rad olika prövningar kommit över Egypten. Och slutligen kom den här prövningen då dödsängen gick in i Egypten. Och det hade det blivit förvarnat om. Och till judarna hade det sagt så här: ni ska ta ett felfritt lamm. Ta blodet av det stryket på dörrposten så här, så ska dödsängen gå förbi er. Men allt annat förstfött i landet skulle dö den natten. Och vilken natt. När de vaknade upp där och såg att kanske det käraste de hade, ett barn, hade avlidit. Och när de började få prata med sina grannar och upptäckte det så överallt. Alltså vilket kaos. Där böjde sig farao och släppte judarna fria. Så det vi firar som påsken idag, det är Jesu korsfästelse. Det gör vi i nytestamentlig tid. Men det fanns ett påskfirande innan det, som var just det här. Ni vet att, vad gjorde Jesus innan han gick sista stegen till Golgata? Ja, vad gjorde han innan? Han deltog i det osyrade brödets högtid, som det kallas. För det skulle vara osyrat bröd den här tiden. För att folket visste nog inte när de skulle lämna Egypten att det måste gå väldigt fort. För de höll ju på, när de bakade bröd innan så gjorde de att de jäste bröd. Här fanns, skulle inte finnas tid och utrymme för det. Och det skulle finnas, jag ska säga, snabbt gå iväg, ta med sig degen och så. Det var som ett hårt tunnbröd istället, ojäst. Men det var för att snabbt kunna packa ihop och sticka iväg. Det är den praktiska betydelsen av det där. Jag stannar där, det finns en helig också. Jag stannar i den här praktiska betydelsen. Så det säger också Jesus sen. När han talar om att dela brödet. Det var ju det osyrade brödet man delade då i övre salen. Och det var påskalammet, fanns ju också där. Ja, Jesus är väl sannoliken det fulländande påskalammet. Men de åt förmodligen det också. Och sen var det själva brödet och vinet man delade. Och då, det här osyrade brödet då, där visade Jesus: jag är befrielsen från slaveriet. Då var det slaveriet under farao, och här är det slaveriet under synden. Båda grejerna leder till döden. Det var också därför som dödsängeln fanns ju med redan i första befrielsen från Egypten. Och det fanns med här också. För när Jesus sedan gick ner vid korsdöden, så var det just döden han tog nycklarna av. Det är han som har kontrollen över det sen. Så det är verkligen fulländat på alla nivåer. Det finns ingenting att lägga till i det. Och Jesus gjorde det just under den här tiden. Då man firade uttåget ur Egypten och befrielsen därifrån. Det är vad vi kallar påsk idag. Så i den helg som redan fanns gick Jesus in och fullkomnade. Helgen fanns redan i judiska kulturen. Jesus gick och fullkomnade det. Och dagarna innan han hade gjort det så hade han också sagt då med brödet och vinet. Detta är det nya förbundet. Det är det vi tänker på när vi tar nattvarden idag. Vi tänker inte på judarnas uttåg. Men det gör säkert de i den kulturen. Det tror jag. Och det är nog inte fel att de gör det. Men vi fick ett nytt förbund. Och det är det vi lever i. Vi som är hedna kristna. Vi ska ju skilja lite på det där tror jag. Jag har svacka många gånger. Men nu är det så jag ska göra. Judarna är stammen. På trädet. Vi är grenarna och inympad. Så tillsammans är vi ett träd. Men det är skillnad på stammen och på grenarna. Vi kommer aldrig från det. Vi är grenarna. Och vi fick evangeliet. Nåväl. Den här tanken med att Jesus kom in i en befintlig judisk helg på rätt tidpunkt. Den ska vi ta med oss när vi tänker på pingst. Men vad står det för då? För det gör det ju. Här var det liksom de firade uttåget ur Egypten. Befrielsen. Det fullkomnades i Jesu Kristi blod. Alltså, Jesu Kristi blod, tror ni inte, det rann över korsets trä. Det var orden som hade gått ut av strykne på träfodret runt omkring. Alltså, det är... Jag tänkte säga samma grej är det ju inte, men det är liksom det är slutfasen i allting. Ja. Pingsten, den är i den judiska högtiden då en skördefest kan man säga. Det är två saker man i judiska kulturen då. Det finns någon annan liten variant, jag lämnar den där här, men i varje fall en skördefest, en glad skördefest på våren. När den första skörden kommer. Och riktigt, riktigt gammalt tillbaka så kommer vi tillbaka ända till Kain och Abel. Jag vet att Kain vart inte välsignad, men Abel vart nu. Varför vart Abel välsignad? Jo, därför att han litade på sin Gud. Och Gud gav honom gåvorna. Och det förstlingsoffer som kom av skörden, det offrade han till Gud. Han litade så på Gud så han vågade ge. Av det finaste, det bästa och det första som kom. Vi gör inte så idag. När vi får lön så ska skatter och allting och sånt här betala och räkningar. Och det måste vi göra. Sen samlar vi på hög och så om vi får något över. Då kanske vi offrar då. Ja, men han gjorde det första. Det är lite skillnad i det. Och så hade han en tacksamhet i det. Hade han inte en tacksamhet. Alltså han hade en tacksamhet att han hade möjligheten att offra. För när han insåg att det är Gud som har given. Jag offrar ju det Gud har låtit växa. Nu har vi ingenting att berömma sig av själv. Gud gav till och med det. Han skulle ge Gud. Ja, men så stor är Gud. Nåväl, om vi går längre fram i tiden så var då just pingsthelgen en del i det var en skördefest. Man var glad för grödorna. Och det finns vissa tider när man har offrat av förstlingsoffret. Till Herren också under den tiden. Jag vet inte hur aktuellt det är nu. Men jag vet att det har varit så i någon gren. I någon tillfälle. Och det är en del av pingsten. I den här som redan fanns. Den andra delen. Det är att man firar. Och kommer ihåg. När Herren Gud gav Mose stentavlorna. Med 10 Guds bud på berget Sinai. Det högtidlighålls också. Ja, just under pingsten. Jag tänkte säga av en annan gren, men jag säger nu inte någon gren, för det är samma stam. Ja, inom stammen i Israel så gjorde de så. Så det är de två huvudmomenten där. Och då kan man tänka sig, vad blir sambandet här med Jesus? Ja, jag ska ta en avart först, som Gud visade Hesekiel. Med ett namn som bara nämns en enda gång i Bibeln, och det är namnet Tammuz. Och det finns ingenting som beskriver i ordet vad Talmud säger. Att det finns arkeologiska saker och så. Men kulten visade då Gud, när han hade flyttat sekel från en plats till en annan. Först visade han ledarskapet i Israel, där de höll på och drog upp stora planer bakom folkets rygg. Gjorde saker som inte Gud gillade. Och sen fick Hesekiel gå vidare, och då ser han en grupp människor som står där och tillbeder och begråter, står det. Så det här var ju på hösten. De begråt då Tammuz. Ja, vad har det med det här att göra? Jo, Tammuz var i den kulten där morsan egentligen hette Semiramis. Farsan hette egentligen Nimrod. Och Tammuz var en oäkta son då till Nimrod och direkt son till Semiramis. De här var också de som styrde i den onda staden Nineve, som det kallades. Och Tammuz var en son där, och kring han bildades en kult. Det var en kult kring Nimrod, alltså soldyrkarna. Det var en kult kring Semiramis, alltså måndyrkarna. Och sonen, där var det årstiderna eller växtligheten som dyrkades. Så varje vår så hade de en typ karnevalstämning. Det här var alltså en del av balsdyrkan. Så det har inte med Gud att göra. Det har med det som skulle ersätta och trycka bort det som hade med Gud att göra. Det är därför jag nämner det. Då hade alltså människorna, de hade som en karneval, då de med jublande glädje då varje vår när de såg växtligheten komma tillbaka, grödorna började på gro, maten är snart på bordet, då firade de att Tammuz hade återuppstått igen. Och sen varje höst när allting vissnade och det inte växte så mycket, då grät de. Då skulle vi gråta 8 dagar, ja, lite osäkert, men så skulle de gråta för att Tammuz stod. Och så höll det på så, han återuppstod och dog och höll på så. Så såg den kulten ut. Vad har det med pingsten att göra? Ja, när vi förstår det här avarten till det. Alltså det fanns en kult som hade härskat i Jerusalem för att föra in, eller i Israel, för att föra in balstyrkan istället för den rätte guden. Då var det här en del av det. Och det var en helg kring det här som inföll sig kring pingsttid, alltså när de hade den här vårfesten då kring Tammuz. Sen kom ju den rätta ordningen åter tillbaka då, alltså från Guds folk. Då firade de ju den här skördefesten då. Och den skördefesten, den är ju den rätta. Så det tryckte sig tillbaka lite så här. Vilken högtid firar man egentligen? Ja, man ska nog fira den rätta om man har med Gud att göra. Men det har börjat fram och tillbaka så här under den kultens tid. Så på pingsten så ser vi ju detsamma. Det är ju också på våren, även på våra breddgrader. Men ännu mer där nere. Men de har ju hunnit sått och hunnit bara fått någon skörd runt pingsttiden. Och det finns skäl att ha en tacksamhetsgudstjänst eller helg. När vi säger att Gud är god. Han håller sina löfter, han låter det regna, vi får våra skördar, han håller sitt löfte, han ger oss vår mat. Han får liksom äran för att vi överhuvudtaget äter. Där skulle vi kunna lära oss lite av den kulturen. För jag vet inte hur tacksam vi är egentligen för att vi har mat varenda dag. Men det fanns en högtid som höll på med det. Sen har vi den andra biten som har med själva pingsten att göra. Och det är alltså det här med lagen. De kom på Sinaibergen av Moses. Moses hade uppdraget att föra dem ifrån Egypten. Jag menar det påsken tidigare stod för. Ja, Moses höll ju på i det verket. Han fick också lagens tavlor på Sinai. Och det var då grundnormen då för den judiska kulturen då. Plus en massa fler. Sånt som inte gäller riktigt för oss idag. Vi har ju Nya Testamentet. Om vi läser Gamla testamentet med helig andes ljus så ser vi vilken betydelse det har idag. Men det har haft en viktig betydelse i alla tider för judarna. Det är det som har fört fram att vi har, Jesus kom. Så det går inte att bortse ifrån det. Nåväl. Så vad är det som händer här? Om vi läser vidare, jag ska inte gå hela vägen. Så när vi tänker på pingsten. Då måste vi sätta oss in i situationen att vi befinner oss i Jerusalem. Det finns en befintlig högtidig gång i Jerusalem just den här tiden. Lärjungarna hade samlats. Det är förmodligen 120 stycken i frågan om i första fasen. Normalt så tänker vi kanske de 12 som senare då var apostlar. Ja, men de var lärjungar innan. Men om vi då ser så här, de var väl fler. Hur skulle de annars kunna ersätta Judas när de till och med måste dra lott om vem det skulle vara? Det var ju fler. Det var en skara och utav dem var 12 stycken anses som apostlarna. Sen då. Så den skaran nämns ju i första kapitlet. En siffra där på 120 stycken. Och tidsperspektivet här är bara frågan om några dagar. Så därför är det när Jesus har sagt ni ska vänta. Ja, vem går därifrån då? Om Jesus innan han for till himlen säger åt dem här, ni ska vänta här tills ni undfår kraft. Jag skulle inte gå därifrån. Så jag tror ingen gick. Så de här 120 som nämns här tror jag var kvar hela tiden. När anden utlöstes, ett till hemskt begrepp, så jag försöker hitta ett helt nytt ord på bara för att slippa konflikter. För den benämns i tre benämningar, men betyder egentligen samma sak. Jag hittar ingen nytt ord. Men i varje fall, vad har det med Sinai att göra? Vad är det pingsten och Jesu och andens nedslag här då? Vad har det med det att göra? Ja, men sen heliga ande kom till oss så har ju lagen skrivits på vårt hjärta. Tidigare fanns den på stentavlorna. Så även här har Herren fullkomnat det hela. Och sen är han ju själv lagens fullkomnare. Om man lägger till det. Den andra biten. Skördehögtiden som hade en falsk variant när, i badstyrkans tid. Ja, men Jesus är livgivaren. Alltså döden fanns ju med tidigare. När dödsängen gick i Egypten. Men Jesus gick ner och han har klivit upp och han är det eviga livet. Han var det redan innan. Han är livet. Om vi sen tittar på den andra biten som pingsten då är, alltså skördetiden då. Jag menar, här beskrivs ju liksom folk börjar bete sig lite konstigt fast de inte är berusad. Talar en massa olika språk. Och Jerusalem reagerar väldigt mycket. De väcker enormt mycket uppmärksamhet. Det har kommit dån ifrån himlen som säkert hördes över hela Jerusalem. Det är klart folk reagerar. Det ser ingenting om att det är någon som springer här och så. En massa säger att det håller på att skörda. Nej, men längre fram så står det här att den här dagen så lämnade sig 3000 personer till Jesus. Och Herren har ju sagt till sina lärjungar innan. Kom, jag ska göra er till människofiskare. Och så skördefest, säger man. Ja, tror ni inte att lärjungarna blir jublande, översvallande glad när 3 stycken pers blir frälst på en och samma dag? Ja, hur många sa jag? 3. Ja, 3000. Ja. Han kontrar med det. Hon nämner här att Moses hade tagit emot tavlorna. Så då hade han ju varit borta där i bönen fasta tills att han hade fått dem. Och sen hade de här upprorsmakarna bland folket velat föra tillbaka till Egypten. Tillbaka till slaveriet. Och de hade då ställt sig för valet att följa Gud eller gå tillbaka. Och ville de inte så uppslukade ju öknen dem. Det skrivs det som. De dog alltså. Och de var 3000 stycken också. Så det finns någonting mer att tänka på här. Men att det var just 3000 som varit frälst. Så det vittnar också om detsamma just det antalet. Och det är det jag säger. Det finns många detaljer i det här. Så att skulle vi börja räkna upp dem alla. då kommer vi vara hänförd sen. Och det vill vi inte, för vi ska ju vara väluppfostrade och okej, så vi räknar inte upp allting. Nej, men det skulle vi vilja göra. Men i varje fall, då förstår vi lite mer. Alltså i påsken, så när Jesus kom med det han gjorde allting där, så ersatte redan och fullkomnade redan en befintlig högtid som firades. Han funnits flera tusen år kanske. Han fullkomnade den. Likadant är det med pingsten. När lärjungaskaran finns där och heliga ande kommer, så fullkomnas någonting till som har med Kristus att göra. Det händer här. Det är pingsten. Vi kallar den för pingsten. Det finns mer roliga samband siffermässigt då. Om man tänker liksom högtiden på det osyrade brödet, så skulle den skötas under 7 dygn då. Om vi räknar från Jesus när han korsfästes, när blodet beströks på träet, då, så har han ju visat sig för alla efter uppståndelsen i 40 dygn. Han var nere i dödsriket i 3 dygn, och så till det lägger vi till 7 dagarna lövhyddefesten. Då blir det 50 dagar. Och räknar från hans korsfäste, alltså från långfredagen och 50 dagar fram. Så i årets almanacka, då hamnar vi på fredagen som inleder pingsthelgen. Och i judiska traditioner är det nog på fredagen jag tror man gör det. Då har du till sådana siffergrejer som bara stämmer. Så, ja, men så är Gud är så. Det är bara frågan om vi ser det. Nu finns det några andra grejer här som jag bara måste ta. Jag manar av Gud till mig. Och jag har fått brottas bort rester av en gammal pingsttes. Man stöter på det ibland. Tack och lov. Det finns väldigt många människor som genom åren har fått känna sig jättedålig. Som skräp. För att de tycker inte att de har tunga talets gåva. Det är min rörelse som jag tillhörde förut som är skuld till det. Jag har gått ut med en helt felaktig lära i det, och det har förstört väldigt många. Däremot vill jag inte säga att det är fel. Oh, nej då. Man är blind om man inte säger att Bibeln faktiskt talar om det. Men när man som vissa inom pingst gjorde, jag var också utsatt för det i början. Talade och hävdade liksom att det är beviset på att du är andedöpt, att du talar tungor. Ja, jag sa nej till äldste. Jag har mött Jesus och vet annat. Så jag sa nej till det direkt. Det är en pingsttes som har varit felaktig. Och jag önskar ju liksom att folk som har blivit skadade av det förlåter. Inte hämnas. Förlåt. Det är vad Gud vill. Och ta emot gåvan istället. För tungostalets gåva, det är liksom en väldigt viktig gåva. Men det är inget bevis på att man är andedöpt. Gud bevars. Och här pratar vi om någonting som ofta kallas andedopet. Vad är det som händer här? Det är ju märkvärdiga saker. Om vi tittar i andra kapitlet och tredje versen. Eller vi tar från andra versen. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Vad var det som kom utifrån i det här läget? Ja, det var ju det här dånet. Det står att det kom utifrån av himlen. Det fyllde huset med ett stort dån som alla hörde. Och jag kan tänka mig att det var ett väldigt, väldigt mäktigt dån. För det var mycket på grund av det här dånet som gjorde att folk funderade vad det som hände där borta. De samlas ju runt det här. Sen är en annan sak. Tungor som av eld. Ja, då brukar vi tänka oss, eller jag tänker mig så här. Ja, som någon ljushuvud. Eller så, någon låga och, som flämtar och så. Ja, jag kan tänka mig att Gud uttrycker sig så. Men det står faktiskt tungor. Jag inte glömma att det står tungor. Alltså, det här är ju en tunga. Och här var det liksom som eld. Ja, men resultatet av det som hände här är att deras tungor börjar faktiskt tala för andra språk. Så här får vi tänka oss för lite hur vi tänker. Men, vad hände hos de här? De talade språk som andra människor förstod. Det var inte liksom att vara en märkvärde på något vis. Det var ett sätt att förklara det som skedde så snabbt det bara gick för de som hade samlats. Och det var bra många nationaliteter och folkslag som var här. Och alla förstod om sitt språk. Väldigt bra tungotal. Men det är tungotal i frågan om. Och nu ska vi veta om att de här personerna, de hade heliga ande innan den här dagen. Utan att ha tungotal. För de är 120 då, som jag utgår från att de är. I alla händelser är det ju de är 12. De har ju alla varit lärjungar till Jesus innan. Och som lärjungar innan det här så har de väckt upp döda, hela sjuka, drivit ut demoner. De har vittnat om Guds rike. De har vittnat om Herrens stora fantastiska gärningar. De har lämnat allt för Kristus skull. Alltså, finns det någonting som säger att de inte skulle ha helig ande? Klart de har det. Alltså, från den stund de sa ja till frälsningen hos Jesus så blev de ju på nytt född. Men vet vad Jesus sa till Nikodemus? Någonting nytt har kommit. Du ska in i, nej, du ska inte in i moderlivet. Och det är han funderar över. Du blir på nytt född. Och hur blir man det då i en vuxen kropp? Ja, det startar något nytt här inne. Det händer för de som tar emot Jesus. Så det finns hos oss alla som är kristna. Så har du inga av nådegåvorna, bekymra dig inte. Heliga ande bor hos dig ändå. Oroa dig inte. Han finns där ändå. Han som är sigillet för ditt eviga liv. Det hänger ihop med att du sa ja till Jesus. Sen har vi nästa steg som sker här. För att, vad händer här? Men den här utgjuten, så det är alltså folk som redan är kristna, tillhör Kristus, har lämnat sitt liv åt han och har helig ande. Så vad ska helig ande komma hit för? Ja, det finns så många svar på det. Men ett av svaren är i varje fall att vittna om vad helig ande gör. För den här undervisningen kring apostlagärningarna har jag sagt att vi ska hålla med perspektiv helig ande. Och man förstår inte det särskilt okomplicerat. Men i varje fall, den heliga ande upphöjer Jesus. Den heliga ande vittnar om Guds väldiga gärningar. Och tänk er här nu i Jerusalem. Det är ju tusentals personer som är samlade i Jerusalem till denna högtiden. Jag menar, det fanns en högtid som samlade folk först. Högtiden fick en annan betydelse efter Jesus. Eller en mer fullkomnad betydelse kanske man ska säga. Inte annan, men mer fullkomnad. Och då vittnar här 120 pers. Alla möjliga språk är alltså om Guds väldiga gärningar. Och det är allt som stås. Men tror ni att de gör det bara 10 minuter? När de har blivit så fyllda av helig ande. De går ju att tjata alldeles okontrollerat efteråt. Och när den helig ande tar tag i dig. Så är du inte så väl uppfostrad längre. Det kan jag garantera. Man beter sig så att folk börjar fundera. Därför att det är anden som driver på. Och det finns en skillnad här. Alltså jag vill göra klart det först. Alltså att den heliga ande, han upphöjer och pekar på Jesus. När du ska pröva vad det för ande, kolla efter det. Heliga ande är alltid specifikt, speciellt när det gäller lärare. Men det går att smeta in det om det är en bluff ändå. Men det ska finnas med där. Och det pratas om Guds väldiga gärningar. De gick inte att prata om något annat. Det var syftet. Svaret skulle ges. Profetierna skulle fullbordas. Folket skulle få reda på det. Det här var ju en väldigt intensiv period som hade varit kring judarna. För vad hade hänt innan? När Jesus korsfästes. Förlåten hade brustit. Jordbävningar hade gått. De döda steg upp i sina gravar. Ja, men hela stan var ju fullständigt omröskad. Så alla sådana här invanda traditionella tankemönster började de ju fundera på och ifrågasätta. Och så kommer han som sammanfogar allting och ger alla de här svaren. Och då pratas det om Guds väldiga gärningar. Och då behöver vi inte alls gå på något universitet i 20 år. Vi kommer att prata flytande tyska ändå. De här gjorde det. Ja, kanske inte tyska. Men en massa andra språk i varje fall. För att anden ledde dem så. Gud är övernaturlig. Han kan sånt här. Han kan vartenda språk som finns på den här jorden. Även de språk som nu är utdöda. Han har inga begränsningar. Om vi vågar släppa lite, så kommer den anden och gör någonting med oss. I varje fall så vill jag bara säga så här, att här vet vi med bibelstöd. De talar främmande språk. Och jag berättade förra gången att det har jag också gjort. Flytande engelska, men irländsk brytning till och med. Det var lite krydda in också. Och det gick ut på att prisa Gud. När jag började så sa jag att det var prisa Gud. Vi pratar inte om något annat än irländare i den stötsande lastbilen och jag. En Gud och hans väldiga gärningar. Det stämmer så väl. Alltså vi var så välsignade, så jag undrar om den lastbilen drog något diesel på vägen ner. Så jag tyckte nog att den liksom flög en halv decimeter ovanför marken. Alltså, men ja, det naturligtvis är inte sant. Men när du går liksom och du har allt hos dig är Gud, tycker du. Han är med på märkliga sätt. Jag vet inte hur man ska beskriva verkligheten en sån gång. Man ljuger inte, men ja, om en annan såg vad som skedde, inte vet jag de skulle ha beskrivit det. Men pratade om Gud och sjöng lovsånger och allting sånt där. Det gjorde vi, bad och vi höll på. Han, ja, man fick ju säga åt honom att hålla i ratten i varje fall. En stor sån här väldig ratt. Fanns ingen styrserva på den där gamla bilen. Ja, i varje fall. Så det är en variant. Sen hör ni, som de flesta av oss idag talar tungor. Och tungotalet är en av andens gåvor. Och den är speciell. För att det är den enda gåva som vi får använda för egen uppbyggelse. Alla andra gåvor är tjänargåvor som ska bygga upp. Kanske befria eller någonting. Det ska bygga upp människan eller församlingen då. Men jag säger inte gärna församlingen. Eftersom jag pratar heller om byggstenarna. Det är människor som är byggstenarna. Det ska byggas upp. Men det ska tjänas. Alla andra gåvor tjänar de syftena. Eller rivas ner. Profetians gåva ska användas och rivas ner ibland också. Det är faktiskt så att Jeremia kall. Där har det 60% av gåvofunktionerna är det som vi kallar för destruktivt. För han fick kallet att riva ner, förgöra, fördärva, plantera och bygga upp. 3 av 5 angivna funktioner är vad vi idag kallar för destruktivt. 2 skulle vi gärna vilja hålla på med. Men ibland går det inte att bygga upp någonting där det redan står någonting. Det är klart man kanske måste ta bort något befintligt först. Och det är jag också profeten. Det ingår i deras tjänst. Men vi ska hålla oss till tungotalet. För om vi tittar i 1 Korinthierbrevet 14 och 26. Det handlar ju om ordningen vid gudstjänsten. Jag ska berätta en liten bit där. Jag hade med mig en kvinna som kom från lite okulta sammanhang för många år sedan. Jag skulle ta henne till pingstkyrkan. Och första gången hon var inne i pingstkyrkan var jag tror att det var en sista också. Jag tror att hon gjorde rätt. Det tillhörde jag pingstkyrkan då. Men jag såg ju hennes reaktion. Hon var så fullständigt panikslagen över tungotal. Så att hon sprang ut därifrån. Och då fick jag springa efter och trösta henne. Och egentligen gjorde hon ganska rätt. För att då var det alltså folk som talade högljutt i tungor på ett obibliskt sätt. För när vi talar i tungor enligt Guds ord så ska det finnas en uttydare med. Annars så är det uttryckligen. Om inte det finns, då ska tungotalarna tiga. Man eller kvinna spelar ingen roll. Då ska vi tiga. För att det skrämmer folk. Och speciellt om man är ny i tron. Speciellt om man har kommit från kanske lite mörkare sammanhang med okultism och så. Det går ju ut på så enormt mycket kontroll. Om någon då står liksom och i nya sammanhanget och talar i tungor där de kanske missbrukar tungotalet. Ja, förlåt mig Gud, men då tycker jag att jag har sett tungotal där och bara gå ut på och visa sig duktig. Ja, då ska man springa därifrån. Det ska inte uttrycka, om det inte finns en uttydning. Jag har gjort så en gång. Jag har aldrig talat tungor offentligt. Jag har profeterat, men aldrig någonsin. Jag har först talat tungor och sen uttyder mitt eget tungotal. Däremot så har jag en gång blivit alldeles häpen när jag talar tungor en lång stund. I pingstkyrkan kan man det också. Och sen sätter jag mig bara ner. Och jag undrar, vad håller jag på med? Tills jag strax efteråt och hör en kvinna längre bak som tar upp den där och tyder ut hela hälsningen. Då var det helt bibliskt och då blir det trovärdigt. En talar ut och en uttydde. Och vi hade inte bestämt någonting sånt. Jag var mest förvånad själv. Jag höll på att bita av med tunga. Men sånt sker. Och det är ganska så bibliskt. Så tungotalet är ingenting vi ska förakta. Men det står också så här att ifrån 28 versen, jag ändrar mig igen då. Men finns det ingen som uttyder, ska den som talar tungomål tiga i församlingen och endast tala för sig själv och till Gud. Vi går från 27 versen. Om någon talar tungomål får två eller högst tre tala, och då en i sänder, och någon ska uttyda det. Alltså i Guds kropp så finns det ordningar. Vi vet att det finns heliga bönemöten. Och det kommer alltså kanske, eller inte alltid, men ofta någon som börjar på tala ut i tungor. Och då är föreskriften två eller tre. Och syftet med det är att det ska kunna uppfattas och höras. På samma sätt som första pingstdagen här då, som vi kallar det. Det ska kunna höras och förstås. Och därför ska det finnas en som är uttyder det hela med. Då är det okej att tala i tungor. Men om det nu behövs en uttydare, då talas det ju ändå inget språk som någon förstår. Förstår ni tanken? Det kanske är ett utdött språk. Det kanske är andens bön. För anden ropar ju för oss med osägliga suckar. Och han vet ju hur vår bön ska vara. Det kan ju vara den. Jag talar tunga varenda dag. Men aldrig så att någon hör. Jag vet inte ens om Jenny hör det, men ja. Men jag tycker det är meningslöst att göra det i sammanhang med andra människor. För det står på ett annat ställe så här, så är härligt. Men tänk om det kommer någon oinvig då till er. Och så hör de en uppsjö av tungotal. Ja, de vänder bara på klacken och går därifrån och tycker att ni är några dårar. Ja, men det gjorde den kvinnan. Hon var väldigt biblisk. Och så hon inte hade någon aning om det. Men om ni däremot profetera, då kommer de att säga, hos er finns verkligen Gud. Så det är väldigt goda godkännande kring både det profetiska och tungotalet. Men båda är alltså gåvor. Tungotalet för egen uppbyggelse, men det kan vara språk ibland som ska uttyda. Så betyder någonting för andra också. Profetian, ja, den är lite annorlunda. Den ska användas till andras uppbyggelse. Eller att driva ner någonting som är fel. Så lite kortfattat kring ett stort ämne. Jag tror vi nöjer oss här med att konstatera att har du blivit skadad av tungotal, så kan du ha varit väldigt klok som har flytt ifrån ett sammanhang där man missbrukar andens gåvor så där. Det bör man göra. Du gjorde nog rätt. Men förlåt dem som gjorde så. För de var nog bedragen och förvirrad. Och de kanske ännu inte har förstått det. Men förlåt dem då, för att Herren vill att du ska förlåta. Och för din egen skull. För ställ dig inte utanför andens gåvor bara för att det har varit fel på något ställe. Det finns något som är rätt och äkta också. Och det ska vi tänka på i Sundsgruppen. För jag har varit ganska så aktiv i det här med att varna. Och vi har varnat detaljerat ganska mycket. Kanske förmodligen mer än vad kanske gruppen känner till. Och då blir det lätt att man, så fort det är något andligt, så har man ett filter. Det kan vara väldigt svårt genomträngligt. Vi ska nog ruska oss ibland och fundera på det här. Att vi har ju varnat för det som inte är från Gud. Men det har vi gjort för att det ska finnas utrymme för det som är ifrån Herren. Annars har det ju ingen mening med det. Det är Guds tjänst vi gör det. Tungatal, andedop och det som har med anden att göra. Det finns äkta vara. Och det är vad vi vill ha. I Jesu namn. Amen.